Men nu ska jag predika. Och rubriken för den här predikan, den har inte Milan sagt, så jag säger den nu. Det har stått förvisso i veckobrevet också. Helgat liv i den heliges närhet. Tänkte det kan vara bra att avsluta våra gudstjänster med inför sommaren så här. Ett helgat liv i den heliges närhet. Och jag vet inte hur det är för dig, men när jag går in i domkyrkan här i Visby eller någon annan stor kyrka, katedral, det första jag gör när jag kommer innanför, det är att titta upp i taket. Där jag anar Guds storhet. Och som landar i lilla jag som människa. Så Guds storhet och min egen litenhet. Och hur det går ihop där sen. Det är lite som att för att illustrera vad den här predikan kommer att handla om idag. Om Guds storhet och min egen litenhet. För det är ju svindlande med Herren Guds storhet och hans helighet. Och det sätter ju perspektiv på vilka vi är, du och jag. Och när det kommer till det, alltså ibland så får vi ju för oss att vi är större än vad vi är. Så, av outgrundlig anledning. Men vi är ju egentligen inte så stora. Så vi har ju egentligen inte så mycket att vara kaxiga och störska över. Så spänna oss och slå oss för bröst och säga, titta, kolla på mig, vad himla bra jag är. Vi har ju inte det faktiskt. Och en påminnelse ifrån Herren Guds ord när jag har förberett den här predikan är två stycken. Och det första är från Psaltaren 24. Och där tänker jag mig väl liksom att ödmjuka dig, mig, våra hjärtan och ta emot de här orden. För det här beskriver verkligen vem Gud är. Eller vad vi behöver göra när vi förstår vem Gud är. Ifrån Psaltaren 24, vers 7-10. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren, stark och väldig, väldig i strid. Höj era huvuden, ni portar. Höj er, ni eviga dörrar, så att ärans kung kan tåga in. Vem är han, ärans kung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans kung, Sela. Och så från första Petrusbrevets tredje kapitel, vers 15. Herren Jesus Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Vi ber tillsammans. Herre, kom genom din heliga ande och öppna våra hjärtan. När vi nu får än en gång bli påminna om och ana, förnimma, uppleva vem ärans konung är. För det är du som är den levande guden, Herre. Som är fader, son och ande. Och jag ber, tror och hoppas att vi nu ska kunna rena oss av våra hjärtan. Så att vi kan ta emot det du vill ge oss här idag. Och där du på nytt som sagt vill påminna oss om vem du verkligen och egentligen är. Så att vi, Herre, får landa i vem vi verkligen och egentligen är. Din härlighets avbild. Må så ske i Jesu Kristi namn. Amen. Och jag vet inte vilka tankar du får utifrån den här rubriken. Ett helgat liv i den heliges närhet. Jag tror att det bör väl ändå vara någon slags positiv känsla för oss som lever i tron på han som är vår Herre och Gud. Och till syvende och sist så tror jag det väl finns nedlagt egentligen i varje människa, djupt nedlagt, ett behov av det heliga. Och särskilt man tänker på att det heliga står ju som klar och tydlig motsats till det här världsliga, profana, det ytliga. För helighet är någonting som borrar sig djupare. Och det har ju funnits i alla tider. Ett andligt sökande hos oss människor. Som faktiskt skapar en själv. För vi är ju skapade av honom, vare sig man tror det eller inte. Så har han själv lagt ner det i oss. Det finns, i varje fall man möter människor som vittnar om och som har fått möta Jesus som har varit i det nyandliga. Som är starkt präglad av en slags rastlöshet att få hitta det där som man behöver för att få den här inre tillfredsställelsen. Det här som man behöver i djupet av sin inre människa för att få frid. Och det tror jag ju Gud är, alltså det driver dem. Och då kan man ju tala om en helighetslängtan. Och jag tror ju det är en längtan tillbaka till han som är vår skapare, han som är Herre och Gud och som har skapat oss alla. Och den här oron i våra hjärtan, den kan bara bli till ro i och genom Jesus Kristus. Och då är ju helighet någonting bra, någonting tilltalande. Men helighet är ju också, om man utgår ifrån vad Guds ord säger om det här. Det är något som är främmande för den som inte tror, det vill säga den fallna människan. Och det här med sann helighet är ju ingenting som du och jag kan förfoga över i oss själva. Först, eller för det är ju bara Herren Gud som själv är helig rakt igenom. Och att få möta Gud sådan som han verkligen är och egentligen är och hans helighet. Det står beskrivet om många människor och det finns många vittnesbörd om människor som får möta Gud på det här sättet. Att man tappar kontrollen. Man försvinner liksom. Och det där kan ju vara lite obehagligt, framförallt om man har ett större kontrollbehov i livet så. Att det kan ju bli en omtumlande upplevelse. För det här är ju Herren Guds främsta kvalitet, det här med helighet. Och det är ju därför det är någonting vackert, men också någonting farligt. För heligheten gör ju anspråk i oss på någonting som vi inte kan leva upp till i oss själva. För det är ingenting, vi kan ju inte skapa helighet på det sättet. Och det är ju faktiskt så att det är Herrens Guds ord som beskrivs Herren. Han som är Gud, Fader, Son och Ande. Att han är som en förtärande eld. Ifrån Hebreerbrevets 12 kapitel vers 28 och 29. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Och det här finns också i 5 Moseboken. Och som jag redan har sagt, den enda som förtjänar den här beskrivningen med att vara helig, det är Herren Gud själv, för det är ju det som Bibeln säger. Och det är den vanligaste och viktigaste beskrivningen av vem Gud är i Bibeln. Och vi talar om att Gud är kärlek. Ja, såklart han är kärlek. Men det står 3 gånger i Bibeln. Att Gud är helig står 600 gånger i Bibeln. Och då förstår vi att det här är någonting stort och viktigt för oss att ta in. Och utifrån att vår Herre och Gud är allting skapare Och han har ju till och med skapat våra hjärnor som ibland ska framställas som lite smartare än vad vi egentligen är och så vidare. Men det bleknar ju lite i jämförelse med den Gud som har skapat oss. Och då göra anspråk på att jag ska förstå Gud. Ja, det blir väl lite patetiskt nästan, höll jag på att säga. Att kunna förstå honom med mitt lilla som han har skapat. Och Herren Gud är ju helt syndfri. Han är bara ljus. Och då blir ju skillnaden mellan Gud och oss väldigt stor. Och kanske till och med brutal. Vi får ifrån aposteln Paulus följande ord. Ifrån första Timoteusbrevets 6:e kapitel, verserna 13-16. Jag uppmanar dig inför Gud som ger liv åt allt och inför Kristus Jesus som vittnade för Pontius Pilatus med den goda bekännelsen. Bevara budskapet rent och ofalskat till vår Herre Jesu Kristi ankomst. Som den salige ende härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är kungarnas kung och herrarnas herre. Han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Så Gud är helig och han är liksom skild från allt det han har skapat. Och han är upphovsmannen till allting. Och allt är beroende av honom. Ibland är det spännande att tänka tanken. Tänk om Gud bara tog sin hand ifrån denna vår jord. Då tror jag inte det hade funnits något liv kvar. Tror jag. Om han hade tagit sin hand, eller så att säga, ifrån det här, så hade det inte funnits något liv kvar. Det hade bara blivit död kvar. Och det är också spännande för att vi är, och allting som, eftersom han är upphovsmannen och allting är skapat av honom, så blir ju vi beroende av honom. Så. Och själv är han inte beroende av någonting annat än sig själv. Och en händelse som liksom beskriver det här, och jag tycker det är så spännande när Mose där får uppdraget, du ska befria Israels folk från slaveriet. Prosit. Från slaveriet i Egypten. Ja, vem ska jag säga är som har sänt mig? Och där Gud säger, ja, det jag är. Säg jag är har sänt mig. Ja, men ja. Och det där i ligger hela Guds identitet, så att säga. I jag är. Han bara finns. Och då är det inte så konstigt sen när Jesus Kristus själv kommer och säger ut de här, jag är orden. Och det spännande är också att du och jag, när vi kommer till tro på honom, så dras vi in i detta jag är. Och för en jude så blev det här, de här orden, jag är, de blev så högheliga som man inte kunde uttala i stort sett de här namnen. För det var så heligt för en jude att tala ut Guds namn på det här sättet. Så då fick man hitta lite andra namn för att beskriva och säga vem Gud är. Och som sagt, Herren Gud är ju skild från allt i den här världen som är syndigt. Eftersom det inte finns någon synd i honom. Till allt det som är bristfälligt. Och det är ju så Bibelns klara och tydliga budskap också, att dit tillhör ju vi också, människor. Samtidigt så får vi orden ifrån första Johannesbrevet 1:5. Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Och det kanske är huvudskälet till varför Bibeln talar så ofta om Guds helighet. För kontrasten mellan Herren Gud som är allt genom ljus och oss människor, den blir ju då stor. Och han är ju allt genom ljus, men vi, du och jag och alla människor, vi bär ju på fläckar och mörker. Och vi kan ju som sagt aldrig kontrollera Gud. För han är ju alltid större än oss själva. Hans tankar går över vårt förstånd. Och jag tänker så här, att det Herren Gud har valt att uppenbara om sig själv och sin vilja, det kan vi lita på till 100%. För tänk om det hade blivit godtyckligt. Ja, det där kan nog vara sant, det Gud säger. Men ja, det där vet jag inte riktigt. Det känns inte riktigt lika trovärdigt och tillförlitligt och sant. Tänk att tro på en sån Gud. Fy, som man inte kan lita på. Som inte är pålitlig. Som inte är den han säger att han är. Det finns väl tillräckligt många människor som lever på det viset. Tyvärr. Och ofta säger vi att vi inte kan veta någonting om vem Gud är, hur han är. Men det kan vi ju. Han har ju uppenbarat det. Bland annat i sitt ord. I sin skapelse kan vi se spår av honom att det måste finnas en Gud. Och framförallt i den här årstiden. Det måste finnas en Gud. För mig, liksom, är det en slump bara att det blir så här vackert? Det tror ju inte jag. Och då kan det bli att han har uppenbarat någonting som, även om han fortsatt ska vara liksom ett mysterium. För vi kan inte förstå vår kära Herre och Gud fullt ut som människor. Det är så. För annars hade han inte varit Gud. Då hade vi själva varit gudar, och det kan ju räcka. Som det är med det. För som sagt, vi kan ju inte säga att vi helt och fullt förstår honom. Och ändå så får vi orden liksom ifrån Jesaja, profeten Jesaja, 9:6. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Och det är bara några utav de namn och beskrivningar som finns på han som är Herre och Gud. Och han gör sig själv känd i våra liv, i sitt eget ord, i sin skapelse, i oss som tror på honom, så gör han sig själv känd. Och att möta, jag vet inte vad, hur ditt kristna liv så här långt har varit, om du nu är det, annars är du hjärtligt välkommen att ta emot Jesus. Det kan man alltid göra. Det är aldrig, alltid läge för det. Men att möta den helige, den verkligt helige, den höghelige. Det är klart att det gör någonting i mig. Framförallt att jag ser min egen ohelighet. Min egen litenhet i jämförelse med. Och min egen erfarenhet att få möta den helige guden på det sättet. Det, och jag har hört andra berätta om det. Och det står skrivet i böcker och annat sånt här, kristna böcker. Det är att det här med kärleken. Det förlöser kärlek i en att få möta den helige guden. Mer kärlek till honom, mer kärlek till en själv. Mer kärlek till människor man har runt omkring sig. Och det där är ju någonting bra. Det behöver vi. Så. Och han är ju som sagt så radikalt annorlunda. Och samtidigt som ett sånt här djupt borrande möte med honom och hans helighet och hans son och hans ande. Gör ju liksom att det liv som varit, det blir inte riktigt detsamma. För du får ju ett annat sätt att tänka, vara och vilja leva ditt liv. För de där gamla värderingarna och gamla prioriteringarna, de får man ju lämna. Och då får man gå in ifrån, så att säga, gå från den där självcentreringen som så mycket handlar om i den tid, i den här världen vi lever i hos människor idag, till gudscentrering istället. Och där vi kallas till liv som är Herren Guds liv. Och där han vill sätta sin prägel på våra liv, sina värderingar, sitt sätt att tänka och vara. Och det finns väl en del, och kanske jag har varit där, och man tänker bara att bara man hade fått vara med vid det där tillfället, då hade jag, vilken tro man hade haft då, och så där vidare. Så skulle det bli så enkelt att tro på honom. Men blir det verkligen så när jag som är ohelig får på djupet möta i mitt inre och uppleva den helige med hela mitt jag? Och som jag har berört, i ett sånt möte så får vi förmodligen uppleva den där kontrasten mellan Herren Guds storhet och min egen litenhet. Men ändå, så mitt i det, så vill Herren Gud möta oss. Och det är spännande i sig. Och det är ju sannolikt ingenting egentligen som är självklart i det här. För mänskligt sett så borde vi ju inte ha någon chans att kunna få möta den helige Guden. Och ändå så blir det här så ett klart och tydligt vittnesbörd i Guds ord. Att han vill och längtar efter att få ha gemenskap med oss. Ord ifrån profeten Jesajas bok igen, i det 57 kapitlet, vers 15. Står det så här. För så säger den höge och upphöjde, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande, för att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Här blir det ju liksom klart och tydligt. Han som är så stor, höghelig, som har skapat det här och 52 biljoner, jag höll på att säga 2 biljoner galaxer. Han vill ha personlig gemenskap och relation med mig, med oss som är så små människor egentligen. Och det där blir ju stort och svindlande. Och där han liksom, där det också är lite villkorat med att vara ödmjuk, för det är det som menas med att ha en förkrossad ande, där vi ödmjukar oss inför han som är Gud i hans storhet. Det där kan bli lite omtumlande. Samtidigt står det också beskrivet när människor möter den helige guden eller hans sändebud änglar, så blir ju människans reaktion rädsla. Men det står det ju beskrivet vid ett antal tillfällen. Rädsla, jag vet inte om du har mött det och kanske fått uppleva det också i ditt liv. Och det är väl inte så konstigt egentligen, för det kanske har att göra med det jag nämnde innan, liksom att tappa kontrollen. Det kan ju skapa rädsla. Man vet inte riktigt vad som kommer att hända och sker. Samtidigt, den som är och färde vid ett sånt tillfälle, det är ju vår kära Herre och Gud, som inget annat heller vill än att bara genomälska oss som människor. Och det blir ju att jag förfogar ju inte över den där stunden. Jag blir ju i Herrens kontroll och händer. Och han är ju bara full av godhet. Så han vill ju inte mig något ont. Han vill inte dig något ont. Och där det blir väldigt märkbart också med hans lydnad. Eller rättare sagt, vi kan ju inte börja förhandla där. Liksom. Ja, men du Gud, du vet det var så fel det där. Den där gjorde mot mig och det där, och ja, så vidare. Liksom när man ska börja förhandla med Gud om saker och ting istället bara för att uppleva hans heliga närvaro med hela ens kropp, i ande, själ och kropp, med hela mitt jag, med hela ditt jag. Och då passar det ju inte, för där blir ju det där med Herrens lydnad till Herren blir väldigt påtaglig. Och där det behöver finnas utrymme och rum för lydnaden i våra kristna liv. För finns inte det, då har vi nog inte lärt känna han som är Herre och Gud och som är helig. Då är det något som saknas, något grundläggande i relationen med den helige Guden. Och när vi kommer in och kliver in i den gemenskapen med Herren Gud, så får vi del av hans helighet. Och det är det som är den själva kärnan i det nya förbundet, där vi faktiskt blir hans egendom. Vi blir hans egendomsfolk. För det var ju det Israel blev. Israeliterna blev. De blev Guds egendomsfolk. För de tillhörde inte längre sig själva. De tillhörde Gud. Vi tillhör inte längre oss själva. Vi tillhör Gud som har tagit emot honom i våra hjärtan. Och det här är ju det som är kärnan i det som var det gamla förbundet, i det som är det nya förbundet.